Då vill jag önska er varmt välkomna tillbaka till ytterligare ett avsnitt av Pokerpodden, Tiltad och Klar. Vi har två stycken gamla rävar, höll jag på att säga. Jerry, du får nästan räkna som en gammal räv nu. Hur är läget?
Ja, det är fint. Det är fint. Jag har precis klivit in i vad som kommer bli lite tyngre grindperiod igen efter väldigt mycket ledigt.
Ja, du är nog inte ensam om det nu när vi har gått in i september. Och Timman, sliten efter helgen, golf.
Ja, i söndags det var omöjligt för mig att ens skapa någon form av ånga att slå mig ner och spela V-Coop. Även om det var roliga PLO-turneringar och så vidare, så var det soffläge. Det var i Ipren, det var fosterställning och avverka två långfilmer varav jag sov väl ungefär 30% av dem. Råder och nicka till. Men det var extremt trevlig helg faktiskt. Vi har ju haft stugans golfevent här nere i Tobo, som ligger precis utanför Vimmerby. En liten håla där man fick zigzacka sig fram för att hitta dit. Men ja, det var en trevlig bana och trevligt sällskap där.
Vad ska jag inte fråga om? Alltså.
Vad sa du?
Jag tänkte fråga, vad ska jag inte fråga om? Poken eller golfen som har spelats? Men vi frågar väl Jerry, hur var både och, golfen och poken?
Ja, men det var skitskoj. För mig som är så ny till golfen så var det nytt det här med att tävla, även om det kanske inte var den viktigaste tävlingen i världen. Påstår vissa, andra säger väl att det är snarare tvärtom. Men det var kul att spela en scramble i golf och spela i lag. Ja, det var jättetrevligt, och även poken där, men den var lite mer missödande. Det var inte...
Ja, men det var ju så jävla sjukt ändå, för vi åkte ju dit dagen innan några stycken och spelade, och då skulle det ju regna, men det var uppehåll hela dagen. Men sen när vi skulle köra den här tävlingen på lördagen, då stod det ju, det var det riktigt mörka moln på himlen, och vi satt där i stugan och fick veta vilka starthål vi skulle ut på etc. Folk greppade sina paraplyn, och sen precis när vi skulle gå ut och dra igång så bara öste det ner verkligen. Och bara matades ner från himlen i, var det 4-5 hål va? Och man tänkte att det här det kommer bli en hemsk runda.
Det blev bara bättre och bättre sen, men
ja,
man har ju aldrig gått ut ur det vädret om det var.
Nej. Nej, man tänkte att det här kommer bli hemskt, men sen så var det faktiskt, var det nog uppehåll hela tiden i stort sett. Kom lite dugg någon gång så här på runt 14-15 hålar. Men annars så blev det riktigt bra. Så jag hade det spöregnat så där hela rundan, då hade det inte varit några roliga resultat.
Nej, jag pratade ju med giganten. Vi hade ju fotbollssändning här i söndags, och dels så fick jag ju frågor ungefär varje kvart om någon skulle komma in och streama lite poker på kvällen, och jag sa väl lite sådär att jag tror inte riktigt att Timman kommer in. Jag kan inte lova någonting, men jag tror inte det. Jag var väl ungefär 99% säker på att det inte skulle bli något. Men giganten sa det att han var rätt sliten när han berättade att han och Dahl gled runt i en golfbil och gjorde intervjuer med folk och sa fan vad kul, det ska bli kul att se. Och så han såhär, ja, inte i det där vädret kanske. Jag vet inte hur kul det var. Så han satt där och frös.
Men, ja, det är ganska kul. Man hade med sig lite raketbränsle i bägen också, så man skulle klara sig varvet runt.
Exakt.
Men det kanske hade varit en bra stream att streama mig från soffan igår när jag låg där. Dåligt.
Vi kanske ska köra sådana söndagsstreams när det blir liksom, bara chilla med Timman på soffan, bara käka med Timman.
Ja, fy fan. Nej, men det var trevligt, och sen så körde vi en liten hyperturnering där sen direkt när vi kom in. Det blev lite tidsoptimism så att det blev lite stressigt där, men vi körde en liten hyperturnering. Vi var väl 40 stycken någonstans där, va? Och både jag och Jerry kom topp 4. Och
inte illa.
Vem av oss det var som kom 4 behöver vi inte prata så mycket om. Eller ska vi det?
Nej. Det är ju... I och för sig så är det ju... Det är ju ändå en stor händelse att du kom längre än vad jag gjorde.
Ja, det är det faktiskt.
Så att, det kan ju vara värt att nämnas då att... du var bättre än vad jag var.
Ja.
Timman slår alltså ut mig på bubblan.
Mm. Det var du som slog ut honom också.
Andra plats. Ja, men det var rätt sjukt var det, för jag hade ganska bra marker när vi kom till finalbordet här. Både jag och Jerry tror jag låg topp 3. Sen så torskade jag stort sett alla mina marker utom 6500 där kvar, tror jag. Ja. Och AVG var väl 200k nästan.
Oh, jävlar.
Sånt där. Sen vann jag alltså 6 eller 7 raka all-in, så slutade de att vi fick vinka hej då till Jerry där på fjärde plats, och sen slutade jag 2 då.
Jag tänkte säga att det är det du är bäst på, att vinna all-ins, men efter att ha följt dig senaste halvåret på stream så vet jag kanske inte om jag håller med om det själv riktigt. Men det är kanske live du ska spela bara. Det är det.
Ja, eller så var det där och då det vände liksom.
Ja, så kan det vara.
Får jag tänka på att tre av Olinsen var ju mot självaste Perry Mason också, så att...
Ja, mig är det inte lätt att vinna Olins mot.
Nej, kanske är... var något som hände där.
Det känns lite som att det är såna här lägen som du släpper lite på gasen när du all in, Jerry. När det kanske inte är några större pengar. Men du vill ändå vill liksom visa...
Ja, och... titeln.
Ja, jag menar det, men du vill ju visa att du är där på något sätt, men det gör inget om du kanske inte vinner. Om du kommer topp 5 så är det okej, men nej. Det är svårt att välja när man ska vinna sina all-ins, tyvärr. Hur gick golfen i övrigt då? En annan som inte har spelat mer än några få gånger. Så är det ju lite som du säger, när det blir tävling så där, även om man inte är van att tävla. Var det någon skillnad liksom, för din del?
Nej, det var jätteskoj. Jag, som sagt, man spelar ju 2-2 i lag och jag fick spela ihop en kille som heter Oskar Hedlund som var elithandbollsspelare som var jättetrevlig, jätteduktig. Så ja, jag bidrog väl inte så mycket i laget, men kul hade vi i alla fall. Det var jätteskoj alltså, så länge det, alltså, det var svårt. Jag har aldrig spelat i sånt väder innan. Man bara slant med klubborna hela tiden, tyckte jag.
Är det så här... Sen är det en ny bana också, så man vet ju inte riktigt vad som väntar bakom hörnet. Och det var ju ganska mycket svängningar på den banan. Det var ju dogleg höger, dogleg vänster, uppför backen och så här. Så att...
Spelar man samma boll när man kör så här? Eller slår båda ut varsin och man plockar den bästa? Eller hur funkar det?
Ja, precis. Man kör på den bästa och så kör man från det läget. Kör man två nya och så den så kör
hela vägen, året.
Så...
Det är ju cool.
Ja,
det blir lite bättre scores då.
Ja,
det gör det. Och lite roligare lägen, man behöver inte leta boll i skogen och så, för att det är mest trevligt.
Det gick göra ändå tydligen.
Ja.
Så slog vi varsin båda ut bollarna i skogen. Då slog vi varsin provisorisk och slog båda ut bollarna i skogen. Så det går missa fyra bollar också.
Ja, jäklar.
Det gör ju det i den där sporten. Ja.
Men hur eller hur, extremt bra anordnat av Christian som stod för huvudansvaret där. Och sen Stefan var det med som hade hand om pokerspelet där. Stor eloge till dem som gjorde ett hästjobb där. Och alla andra runt omkring som också var med och hjälpte till att styra upp den där helgen.
Det känns ju verkligen så att det där kommer bli ett stående event med stugan varje år. Kanske till och med bli uppat och köra två events framöver. Många som gillar att spela golf ihop och göra annat ihop också. Jag tänkte att vi ska gå in lite på vad som har hänt senaste veckan. Och det största, det som sticker ut lite för mig är ju ett basketbett här som har varit mellan Mike McDonald, även kallad Timex, och en massa andra spelare. Jag vet inte exakt när det drog igång. Jag vet inte om du kan detaljerna om det, Timman.
Det var ett par månader sedan. Han har väl någon liten basketkorg hemma, jag fattar. Så slängde han väl upp några videos när han stod och sköt hemifrån. Och så blev han lite hånad. Jag kommer inte ihåg exakt hur det började. Men ganska snabbt så leder ju sådana saker till bets i pokervärlden. Och hux flux så kom de fram till att han skulle klara att sätta 90 straffkast av 100 innan årets slut. Så blev det bets på det här. Och så vad jag fattat så är det någonstans över $200,000 i spel på att han skulle klara det här. Och vi som inte känner Timexen tidigare, men man vet ju att de här duktiga gubbarna som har lyckats bra i pokern och varit ihärdiga, de har ju något extra. Och det visar sig så att det var ingen skillnad här, utan han har ju nött och skaffat sig en coach och nött. Och här i dagarna så klarar han bettet med 5 månader kvar av året, blir det va?
Han har ju haft, det är lite speciellt för det var många jag läste på, det började för mig, jag hade ju sett lite på Twitch att han hade kört livestream om det här och det kom ut en video, jag följer Nick Schulman på Twitter och han la ut en video där han i princip sa att visst, här har du dina pengar, men jag tyckte inte att det var fair, jag tyckte inte att det var riktigt korrekt, jag är lite småsuspekt, jag vet inte, och anledningen till att jag bettade emot dig från första början var för att du såg ut som en clown när du kastade, typ. Lite så, lite hånfullt med lite med glimten i ögon, men ändå lite tiltad, och jag är ju ett stort fan av Schulman, så jag var ju tvungen att kolla upp vad fan det här var, och Som Timman berättade då så var det att han skulle sätta 90 av 100 straffkast. Och det som han hade gjort då när han hade klarat det var att han hade sänkt 60 av 60. Tror jag att det var i alla fall. Han slutade när han hade gjort 60 försök och blev helt enkelt utkastad från det stället där han stod och kastade i någon jumpasal då. Och då åkte han hem och sen så sov han och så kom han tillbaka dagen efter och så sänkte han då resterande dagen efter och räknade det som att det var ett försök liksom. Och det tyckte väl Schulman och några med honom att det inte riktigt var korrekt. Och Timex gick ganska hårt åt och tyckte att det visst var okej och det är ingenting som var nedskrivet i reglerna och så vidare. Sen slutade med att dagen efter så gick Nick Schulman ut och la ut en till video där han sa att han skämdes lite för att han hade agerat tidigare och tyckte att Timex hade rätt. Och jag vet inte om det redan var dagen efter så sänkte han 90 av 100 ändå direkt.
Ja, han var ju sjuk nära den första streamen så han gjorde han 88 av 100, 89 av 100 så att det var ju bara en tidsfråga. Mm. Det var ju 0% chans att han skulle misslyckas med det innan året är slut. Men jag måste ju ändå säga för er som inte har koll på basket, eller inte jag heller innan, om man kollar på straffkastsprocent på de här absolut bästa, och då har vi Curry på första plats där. Han har alltså 90,5% lifetime på straffkast i NBA fucking A. Det är klart, det är publik och folk runt omkring och så vidare, men ändå 90,5 av den bästa någonsin i NBA.
Ja, jag var exakt nyfiken på att titta upp det där, kollade också inför bara under årets NBA, där var det en spelare som var över 90%. Så att de ligger ju runt 90% de som är bäst liksom.
Ja, jag menar det. Kevin Durant 88%, Larry Bird 88% liksom, så att det man förstår ju att folk gick i den här fällan och tog det här bettet också, för det är ju fan inte lätt. Och sen så kände väl Nikita kanske att han hade gjort ett dåligt spel också. Det är klart man blir kanske lite mer tiltad på sig själv att man satsar mycket pengar på sån här grej och sen känner att pengarna är stendöda i första Twitch-sändningen liksom.
Ja, det var lite det som var grejen med det här också, att alla kom in och sa så här, alla gjorde fel bett när de bettade mot Timex, för att han gör inga bets där han förlorar i princip, och det verkar vara som att han är någon form av liksom prop-bet-proffs som liksom oavsett vilken sida han tar och vad han ger sig in på så vinner han. Så att det är väl kanske rekommenderat till de flesta då att man ska hålla sig undan.
Ja, men en osann jävla karaktär också liksom, kunna ja. Bara mörja. Någon hade varit trött på att kasta den där basketbollen efter en vecka liksom.
Ja, jag tänkte precis säga det. Det är ju en av de tråkare grejerna jag kan tänka mig att ställa mig och göra.
Ja.
Hur är Jerrys basket så här års, höll jag på att säga?
Ja, min golf är dålig, så vet jag fan vad min basket är alltså.
Är det bättre på dunka?
Nej, jag vet inte. Om jag skulle försöka en gång och jag skulle gissa på att jag sätter...
Jag kommer ju knappt 25, fram till korgen, 30. Det är ju det.
Ja, jag vet inte hur långt det är alltså. Nej, alltså, jag har kastat en del ändå liksom så här. Det fanns någonting som hette 21 tror jag vi kallar det för, och så som man kastar från olika avstånd och så är det poäng.
Mm, just det.
Så man har ju ändå kastat en del liksom. Jag vet inte hur långt är det från straffpunkten.
Jag vet faktiskt inte, och det är så jävla skevt när man tittar på basket, för där ser det ut som att de kan i princip sträcka sig fram och lägga den i korgen. Men en annan är ju, vi har ju liksom i den här poddavsnittet,
man är 1,45 liksom, då är det inte.
Ja, jag tänkte säga det, vi har ju en gemensam längd under 5 meter skulle jag tro allihopa här. Så att vi är ju inga basketspelare i grunden direkt. Men
det kan vara 4,5 meter ungefär.
Okej, okay, ja. Ja, nej, det är lurigt. Men
ja, så visar på 25-30.
Ja, någonstans där kanske.
Du sätter det av 100?
Ja.
Jag tror att det är mycket i för sig. Oh, vi har ett bett.
Ja, jag ser det. Ja, jag skulle vilja betta på det.
Det här är ju kul. För det här är ju också ingenting som Jerry behöver träna på heller.
På ett försök. Ja, jag menar det. Klart, ja. Skulle jag inte.
Ja, det här är ju intressant. Det vore ju faktiskt kul om vi kunde få ihop det. Jag måste tänka om man kan hitta den här jävla basket. Vore kul om vi gjorde det en vecka här, alla tre.
Problemet är ju att om jag säger det nu, jag kan ju träna om vi skulle
det kan du ju, men
ja, det är det jag menar.
Men någonting säger mig att vi kanske inte gör ett så stort bett då, alla tre, att du åker ner och ställer och under V-cup här och ställer och grindar basket straffkast för några tusen lappar. Men det vore kul om vi gjorde det alla tre mot varandra. Ja.
Absolut.
Jag tror att alla vi tre tror att vi har en god chans. Jag ser Timmas smuggleende här, att han
bara redan räknat hem.
Nej, räknat hem har jag inte gjort, men
knappt hållt, en annan har knappt hållt i en basketboll, man redan räknat hem bättre.
Nej, det är ju så.
Jag känner ju att jag lade, alltså jag var när jag sa det, jag vill ju vara ödmjuk och lägga mig underkant liksom.
Ja, men först tänkte jag så här, 25.
Nej, vad fan.
Jag tänkte också det.
Snacka killen om
25-30 ska vi vara lugnt, tänkte jag. Sen började jag tänka så här, fan,
Timex lagt där vid pokerborden, tänkte jag, fan, då borde vi lägga 30 om man grejer 90.
Ja, det går ju uppenbarligen hand i hand basket och poker.
Han la ju upp lite stats där på hur han hade förbättrat. Han är ju inte rimlig på något sätt. Han hade ju liksom skrivit, gjort grafer för alla försök han hade gjort och sådär, och hur han hade börjat och hur det såg ut. Så jag tror att det var exakt från när han hade börjat, men alltså han gick ju ganska stadigt från liksom, om det var snitt per dag eller hur det såg ut, men upp från liksom 65 i snitt, eller om det var totalen då, hela vägen upp till 90 liksom. Och i slutet så låg han ju runt, ja, någonstans mellan 87 och 89 jämnt liksom, senaste dagarna typ. Så att samtidigt hade de något annat bett, han och Schulman, där Schulman fick 20 gånger pengarna på någonting som hade med basket att göra också, tror jag, men jag vet inte vad det var. Men det är ju intressant med såna här proppets överhuvudtaget, för att det dyker alltid upp lite situationer. Och nu, det här är ju liksom ingen situation där jag tror att Timex har gått ut för att liksom hassla på något sätt, och att det var hans intention att åka hem och pausa. Och vi pratade lite innan vi drog igång podden här att ingen av oss tror väl att han kanske fick någon större fördel av att åka hem överhuvudtaget. Så att, och att han liksom, han skulle ju ha klarat oavsett, nu gjorde han ju det också. Så att det var ju ingen hassling så, men det finns ju ganska många tydliga exempel där folk har hasslat, och man ska väl hålla sig undan. Har ni råkat ut för något sånt där gammalt klassiskt? Någon som har spelar pingis med en gjutjärnspanna och sånt där. Kommer inte ihåg vem det var som gjorde det, men nej.
Du får välja. Alla bets kan inte nämnas i poddar,
kan jag säga. Nej. Men har du känt dig, utan att nämna något bets då, har du känt dig liksom hasslad, även om det kan vara lite på liksom en kul nivå, eller har du, är det bara bets som har varit dåliga liksom?
Nej, jag tror jag har gjort små bets där de har blivit liksom så här äg liksom, alltså hasslad på en rimlig nivå, och det är för små pengar, så jag liksom inte, då har jag bara hatten av liksom.
Ja, exakt. Jag har
blivit lurad på något sätt som man inte tänkt igenom.
Nej.
En gång så, jag kommer ihåg att jag gjorde någonting när jag var typ så här 15, när min bror var så här turkisk yoghurt, att han på den är grek eller något sånt där.
Ja, just det. Det stämmer.
Och min bror sa det till mig, han brukar alltid lura mig. Jag bara, och så sa jag, så sa han typ, betta 50 spänn på det. Och jag bara, nej fan, jag ska fan syna ner honom i döden. Jag visste att jag inte skulle vinna, för då skulle jag bara avbryta bettet liksom innan. Så, men, så jag provade att syna ner honom in i döden, och han var ju grek.
Ja, det är ju faktiskt fruktansvärt kul, måste jag säga. Ja.
Jag är inte så jävla bra på det här med bets kanske.
Nej, det är ju lurigt alltså.
Det är en approach om man vill spela om något, om andra ord.
Hela den här grejen, det handlar ju på något sätt om i grund och botten är mångt och mycket om ego, liksom, att man själv tror, man överskattar sin egen förmåga liksom, på något sätt. Och sen så är det ju det här, beroende på vilka man bettar mot också, de som är som är motiverade nog, som Timex liksom, som hyr en jävla coach och gör hela den här grejen. Och vi har ju pratat med, Bengan tog ju upp här för några veckor sedan, om att Pads ska spela, köra någon form av spel med något gammalt ex-fotbollsproffs, där de ska spela lite olika bollsporter och grejer.
Ja, just det, läste jag någonting.
Ja, och där är det väl där vi tror att Pads drar dött liksom, som Bengan har lagt upp det i alla fall. Men man vet ju inte heller.
Någon duktig fotbollsspelare, eller vad sa du?
Ja, någon som hade varit i, spelat liksom typ Championship eller liksom i England eller något sånt där, på den nivån tror jag.
Ja, då ligger man väl i län när man startar. Men han har varit ganska duktig Pads på fotboll när han var yngre, så han kan ha väldigt mycket bollkänsla.
Ja, det är svårt och det är jävligt lurigt det där att veta, såklart. Det känns väl som att båda tror att de på något sätt hasslar den andra, och det är väl det som är liksom kontentan i många av fallen. Att man tror att man är bättre än vad man är, eller framförallt så tror man att motståndaren tror att man är sämre än vad man är.
Men, så det här var liksom, var det 8 nya sporter som ingen har hållit på med, eller något sånt där?
Ja, exakt. Lite så.
Det var typ tennis, golf, Och sen lite andra grejer.
Ja, det här konstiga, de här konstiga kloten man ska rulla in i någon form av variant av boll eller curling eller vad fan det kallas. Och lite såna grejer. Så att,
alltså det var ju ganska många sporter som kräver mycket tid för att bli bra. Och det är lätt att få liksom förslitningsskada liksom.
Ja, exakt. Som,
de, jag kommer inte ihåg exakt vad det var för grejer, men det var väl
de skulle spela golf också, va, tror jag.
Och golf, ja, precis. Liksom. Och det blev väl lite så här, vart ska jag lägga energin? Vart ska jag lägga krutet liksom, för att bli riktigt bra? Och så det blev väl lite en avvägning där med. Men som sagt, var det som Bengan sa, om nu Pads visste att han kanske är relativt fysiskt aktiv, men om han ska gå in ett halvår och träna stenhårt på de här grejerna, det är lätt att man, puff, efter en och en halv månad drar man på sig någon inflammation eller förslitningsskada, någonting, så kan man inte träna på 6 veckor och sen.
Men gäller det om man badar kallbad då?
Ja, det är sant. Det, vet du, det känner ju inte Bengan till direkt. Han har ju aldrig kallbadat hela sitt liv.
Nej, det där är...
Det kan vara hemligt i alla fall.
Ja. Kan vara.
Jag sitter bara och tänker på vårt basketbett nu. Helvete vad kul. Men om vi studsar tillbaka till det som... om du inte är bra på proppets, Jerry, så är du desto bättre på... på poker, och det har ju spelats en hel del poker nu. Det har varit VPT och det har varit massa annat, och framförallt så drog ju VK upp igång här i förrgår. Och hur har sommaren varit, om vi börjar så rent spelmässigt? Du sa att det har varit lite ledigt.
Ja, jag spelade ju extremt mycket mellan mars och juni, och sen så har jag väl typ spelat en och en halv dag i veckan under juni till augusti kanske. Ja, jag spelar lite mer i juli, tror jag. Men sen nu så kommer det väl igång lite igen då med VKOP då. Även om VKOP inte nu är vad det har varit i rent hur känslan är liksom när man går in i det. Det har ju varit liksom året vad man har levt för liksom. Och sen så nu så är det så jävla avtrubbat och liksom, alltså det är ju bra på sitt, alltså för just kortsiktigt så är det väldigt bra, men det har ju varit övervärde i flera events redan liksom och sådär. Men det är ju inte bra för framtiden för poker liksom. Så att det är bara en, man blir snarare ledsen av att se det.
Ja, det är lite sådär, vi har ju liksom, vi har ju haft det här som du säger, perioden från mars till juni där med corona och allt vad det innebar och fortfarande innebär, men just då så var det ju liksom att man såg en liten nytändning för poken och sådär, men nu börjar man väl redan, ja, för ett par månader sedan se liksom baksmällan av det här och lite mer och mer orolig för liksom pokens framtid överlag, tycker jag. Att man själv tänker på och mycket med att GG-poker har dragit igång och liksom reglerna kring rakeback och hela den grejen som har varit pågående ganska länge, och att alla stora sidor, förutom möjligtvis PokerStars som inte gör så mycket, inser väl att någonting måste göras, men ingen kommer riktigt fram till vad. Och jag vet inte, det är lite, för min del är det lite så här, det känns lite tråkigt, lite oroande just för turneringspoken och poken överhuvudtaget, att det är svårt att sätta fingret på och veta exakt hur man ska gå tillväga. Samtidigt som man får säga att GG Poker har gjort det bra med VSOP och slog rekord i main event, som var den största online-turneringen hittills rent pengamässigt, med över 27 miljoner dollar i prispoolen till slut. Jag vet inte, det känns lite luddigt. Vad säger du, Timman?
Mm. Ja, det är svårt att sätta fingret på vart det är på väg. Så det är klart, sen är väl ekonomin framåt ändå, kan väl kanske inte vara jättebra hos gemene man i genomsnitt, med tanke på vad vi har haft för läge i världen och så där. Det är klart, det lär ju komma en dipp på det här sättet. Nöjeskontorna lär väl inte vara fullsmackade med kebabsås som Nej. Ska spenderas direkt. Så det är klart det kan komma en liten dipp, men ja, vi får hålla tummarna och nöta på här för att se vart det tar vägen helt enkelt. Och sen är det klart, det kan ju komma fler regleringar i andra länder också. Jag såg till exempel att PokerStars plockar bort kineserna från 1 september här, va?
Ja.
Mm. Så det var någon som skrev, jag kollade ett VK-event, det var bara 2-3% kineser. Man var bara 2-3% kineser.
Ja, verkligen.
Det går ju ganska fort när man plockar 3% här, 3% där.
Mm.
Så att...
Ja, nej, och jag tror väl på något sätt, alltså om man ska vara lite överdramatisk, att det kanske har liksom nått någonstans the point of no return, där liksom att den här överdrivna intensiteten med extrema turneringar liksom som har varit på alla sajter liksom, att alltså ekonomin dör i pokervärlden, och sen så när man har kommit dit liksom, och då om då poker ska tippa under en längre tid, då är det inte säkert liksom att det någonsin får, alltså då är det svårt att hitta en anledning till att hypa det igen liksom. Det är klart att om man ska kanske, om man ser till turneringspoker då och tar de stora sidorna som VK eller som Stars och Party liksom, om de nu liksom bara okej, okay, nej men nu är det dags för lite lugnt liksom, och sen så kommer tillbaka till våren när Scoop brukar vara liksom, då har de väl chansen. Men jag menar, om man bara ska fortsätta nöta så här miniturneringsserier, alltså det är inte hållbart liksom för...
Nej, och det man ser framförallt är ju de här dyrare eventen, det är där det blir övervärde framförallt, om man säger. Det är klart det blir det lite billigare också, men kollar man VK på början nu, då är det ju 5K, 10K, 2K, det är de där det nära att det skiter sig eller blir övervärda. De här små fyller ju fortfarande, men det är ju att de har lite lägre garantier där möjligtvis.
Och det som händer är att de kommer ju fortfarande springa liksom, att de håller lägre garantier, för att det kommer alltid finnas proffs som spelar. Men om det liksom, om det bara är proffs som spelar mot varandra, till slut så kommer liksom, eftersom alla proffs spelar för att göra pengar, då kommer de ta reda på i slutändan vilka det är som tjänar pengar när de spelar mot varandra, och liksom, då kommer de som inte vinner pengar sluta spela dem, och då kommer inte turneringarna finnas kvar liksom. Så det behövs folk som spelar för nöjets skull.
Det har man ju sett lite i de här som du spelar mycket, de här dagliga 500 dollars PLOs och allt vad det är, att det är ju inte alltid att de startar längre.
Nej, verkligen inte.
Verkligen. Och det var ju ganska bra med deltagare förut. Det var ju en, ja men sådana PLOs kan ju vara 150 gubbar liksom.
Ja, alltså de kör väl liksom, ja men en sån, på Stars har de en 500 PLO på tisdagar och söndagar. Och den på tisdagar var väl bara för ett år sedan större än vad den på söndagar är nu liksom. Och det säger ju ganska mycket liksom. Men ja, får se, det är dystert är det.
Ja, samtidigt är det ju så här, om man liksom ska hårdra det, och så är det ju så att poker och spel och sportbetting och liksom hela den grejen, det kommer ju alltid leva vidare på något sätt i en eller annan form liksom. Sen är det ju just det att det kanske inte kommer funka på samma sätt som det gör idag, och sen är det ju så att även om det alltid kommer finnas, så kanske bara finns de som på något sätt är liksom, ja, inte nöjespelare helt enkelt. Och då försvinner ju det mesta. Man kanske bara hittar live, liksom livescenen där man hittar folk som spelar för nöjes skull, och folk kanske inte kommer göra online överhuvudtaget i samma utsträckning som man gör idag. Och det är ju en jättestor grej, och då, ja, sidorna måste göra någonting, och jag tycker ju att på något sätt så känns det ändå som att Party och Rob Young framförallt är liksom rätt på det i det jag ser att han skriver och gör och sådär. Sen vet jag inte, jag spelar inte så mycket turneringar själv, så att jag vet inte exakt om det faller ut väl överhuvudtaget eller någonting, men det känns ändå som att han vill ja, rätt saker sen, liksom.
Ja, men nu är vi mycket negativt också just från sidornas perspektiv, eller från sidornas håll. Sen tycker det görs ganska mycket grejer och är ganska bra drag på ett sätt också. Jag menar alla de här Twitch-streamers som är igång internationellt. Och även i Sverige, det är många som streamar här. Vi streamar, Value Town streamar, Pokerlabbet, jag har sett ju en massa grejer. Så det finns ju rätt mycket folk som engagerar sig, och sånt är positivt också. Det måste man ändå lyfta upp. Så att nu får vi låta som att liksom, det är dödsstöten och allt är över. Mm. Jag tycker ändå att sista 1-2 åren här så har det ju blivit en helt annan nivå på draget runt omkring. Och hur det liksom syns och hörs, eller så man säger.
Ja, nej, men så är det ju.
Ja. Exakt, det ska inte, alltså det kanske lät lite väl negativt. Det är inte så att poken är död. Det är ju ett uttryck som används i hur många år som helst, och det har ju uppenbarligen aldrig ens varit nära döden liksom. Och det bästa som har hänt pokervärlden är väl, eller online pokervärlden, det är väl det här med streaming liksom.
Att det, ja, ja, det slog ju rekord med för några månader sedan, eller någon månad sedan. Det slog ju superrekord liksom med antal tittare på pokerdelen på Twitch.
Jag tror verkligen att det är på något sätt framtiden är svårt att säga, för det har ju redan varit här och är redan här, men att det är just det som liksom kommer bli att hela pokervärlden och hela poken kanske tar en liten annan riktning på något sätt, och att även poken måste utvecklas som mycket annat måste göras. Det har ju gjorts mycket med liksom poken överhuvudtaget senaste åren på alla former, och framförallt tv-sändningarna som har kommit tillbaka, inte bara liksom Twitch-streamar utan tv-sändningar, och sen även folk som streamar liksom cash game events, live at the bike och såna här grejer där de det finns mycket content att titta på, framför mycket att plugga och mycket att lära sig, så att det är klart att det görs mycket bra grejer också. Och en av grejerna som har poppat upp lite, det är ju det här Legends Showdown som har kommit igång och går in i sitt slutskede. Just det här att det har poppat upp lite olika heads-up-matcher som lockar jävligt mycket, mycket liksom intresse. Och vår egen Micke Turitz såg ut att gå mot en lite av en comeback, får man väl säga, när han förlorade första matchen, vann andra matchen stort och sen tyvärr föll i sista matchen och tog sig inte till final då. Har ni följt det här någonting? Fråga Jerry först.
Det kan jag inte påstå. Jag vet vilka som är med och åt ungefär hur det fungerar, men mer än så är det inte faktiskt.
Nej. Det kanske inte är så bra grejer då.
Nej, men sen man kollar med resultaten lite, det var jäkligt nära att han gick till slutspel ändå. För att kolla, det var i och för sig första matchen mot Björn Lee där. Han mötte ju han som kom sist och inte vann en enda match. Men han vann alltså med 1900 euro bara. Alltså 19 big blinds vann han första matchen med. Hade han torskat den istället, då hade Turitz kommit fyra och gått till semifinal. Det var ju sex stycken från början, så att, och fyra gick till semifinal. Om man spelar en match mot tre av de här motståndarna som lottades random. 750 händer mot varje person. Och nu i slutspelet då, i semifinalen, så kör man dubbla antalet händer, så man kör 1500 händer. Och i finalen så kör man 2250 händer, så att det blir ju lite mer spel då.
Mm. Det hade varit kul att få se Turit mot Fedor, det hade varit roligt att raila. Men nej, vad tycker ni om det här? För det här börjar ju poppa upp lite mer överhuvudtaget. Och jag tror att det har väl, om man kollar på Run It Once och Phil Galfond, hur det har gått för honom, så har ju han tyvärr, det har ju tagit väldigt, väldigt lång tid för honom att få upp den här sidan. Och sen har det väl inte riktigt rullat på som han hoppades och trodde, känns det som. För oss svenskar, vi kan ju inte spela på den sidan, så det är svårt för oss att veta. Men det är ju ingen liksom, han har ju inte slagit gjort succé och tagit över pokervärlden direkt, tyvärr. Men just den här grejen de har gjort är ju väldigt, väldigt intressant och väldigt bra. Och att de har den här mjukvaran som kan följa såna här heads-up-matcher gör ju att den här sidan är ganska given att spela på för de som ska spela heads-up-matcher. Sen är väl nackdelen att många av de som kommer spela de här matcherna är sponsrade och kanske inte vill spela på den här sidan alla gånger. Men vi har ju några matcher i höst att se fram emot, framförallt Dog Polk mot Negronio här.
Ja, jag vet inte hur bra det trackas, men det finns ju sådana sidor, bland annat Poker Scout, man kan se lite cash game action och man ser lite trafik på sidan. Men och kollar man där så ser det kanske inte ut att vara någon supertrafik på Run It Once jämförelsevis med andra internationella sidor. Det finns ju italienska och spanska och allt möjligt här, men den ligger väldigt långt ner. Svenska spel verkar ha ungefär dubbla action. Right. Sätter de här siffrorna så vet man inte hur korrekta de är, men nej, då får man ju liten fingervisning kring storleken på sidan just nu.
Mm.
Om de här stämmer då. Det är väl enda vi har att gå på riktigt.
Det är ju någon på något sätt. Hade man fått hoppats i början av året att liksom någon sida skulle rycka ifrån och göra en bli liksom den nya supersajten som alla skulle spela på, så känns det som att Run It Once hade varit ett bra alternativ. Just för att Galfond verkligen utöver Rob Young är väl den gubben som verkligen vill att det ska funka och rulla och tycker att allting ska vara bra för spelarna på ett sätt. Men det kanske är så pass enkelt att han tycker att spelarna ska få för mycket och att det därför inte blir att sidan kanske inte klarar av att rulla på tillräckligt länge för att det ska bli någonting av det, men vi vet inte, vi får väl se.
Ja, man måste ju få in den här portionen med spelare som inte spelar fulltid, eller vad ska man säga.
Det är ju så.
Snällt sagt. För att få en, man måste ha en stor spelarbas liksom för att det ska snurra. Och jag vet inte hur Runit Ones marknadsföring funkar och går liksom.
Ja, det har ju varit väldigt, väldigt mycket streaming. Det är ju det, det är ju den plattformen. Det var ju där de började på något sätt. Att de gjorde ju något, liksom, om du streamar på Runit One så kan du samla ihop så att du får över 100% rakeback till exempel. Och lite sådär. Och det är ju, jag tror ju att det är helt rätt väg att gå. Men som du säger så är det ju, just nu så är det väl en sida där 95% av alla som spelar är liksom proffs, känns det som. Och väldigt lite hobbyspelare. Och sen var det väl så att de började väl utan turneringar till en början, tror jag också. Och det har vi sett förut att det är extremt svårt att få det att rulla då.
Ja, och det tar ju ett tag att bygga upp ett varumärke. Det ser man lite om man kollar på Party som var jättestora lite i början av poker, kan man väl säga. De var ju större än PokerStars. Och sen så gjorde väl de en del grejer som kanske inte var optimalt, om man säger. Och då tappar de lite av sitt brand, kan man säga. Men nu har de ju sakta men säkert börjat jobba upp det. Och fler börjar liksom, ja men Party är bra, Party är bra. Vi har ju pratat om det flera gånger. Och mina kompisar som kommer över ska spela på kontoret här och envisar som att de alltid ska spela på Stars, även fast de spelar under $22 och det är nästan dubbel rake där. Om man bakar in de här knockout-turneringarna som har halv rake, eller haft halv rake, jag vet inte om det är fortfarande längre på Party, men det är liksom, är med att spela på Stars, är med att spela på Stars. Just för att de alltid har spelat på Stars, så de vet att det är roliga turneringar på Stars, bra garantier på Stars. Liksom, de har fått det inpräntat i 10 år.
Det blir ju så. Och så nu är det ju... Det är, ja. Nej, men det är svårt att konkurrera. Nu ser man ju själv om man... Att Kevin Hart gör reklam på Instagram och överallt för Party. Och som Run It One säger, det är ju svårt att konkurrera med om man ska dra in hobbyspelare. Liksom. Säga vad man vill om liksom... Galfond och hur bra han har varit och viktig han har varit för poken, men det är ju inte jättemånga hobbyspelare som vet överhuvudtaget vem Galfond är liksom. Troligtvis, det är desto fler som vet vem Kevin Hart är och vill spela mot honom, eller på att säga. Vilken sida föredrar du, Jerry? Har du någon favoritsajt i dagsläget? Den du vinner mest på?
Nej, men det har väl såna, alltså partypoker är ju den bästa sidan att spela på. Men det har ju alltid varit det att alltså just med PokerStars, deras mjukvara, jag tycker fortfarande att den slår alla andra mjukvaror med hästlängder. Och men det är det enda de har kvar liksom. Alltså det är synd att det är så, men ska man välja en site så skulle jag aldrig rekommendera något annat än partypoker. Och sen har ju det också med vanesak, så det är ju inte så att den är 10 gånger bättre, utan det är bara så att den, har man spelat
man har
det så länge.
10 gånger fler händer där.
Ja, precis. Så att hade man börjat, ska man börja från scratch liksom, så hade man nog inte tyckt att det var liksom, ja, alltså det är inte så att det är mils skillnad liksom. Partybooker har gjort extrema förbättringar på sin, för den var väldigt dålig för bara ett par år sedan, men nu är den bra liksom. Så att,
Det är ju fascinerande ändå, måste man säga, hur många pokersidor som fortfarande har dålig mjukvara. Jag har svårt att liksom... Vi har ju suttit och en sån grej som jag stör mig liksom på, till exempel på Svenska Spel, att vi sitter och spelar turneringar där varje vecka och man kan inte se vem som är all in varje gång, för att det kommer inte upp vem som har mest marker. Liksom. Och railar man, sitter man bara och tittar på något finalbord eller någonting, då är det omöjligt att hänga med. Det tar liksom 3 sekunder, man har ingen aning. Har han åkt ut eller är han kvar? Hur mycket har han? Och det är en sån här... Det är en grej som liksom, det ska ju inte vara jättesvårt att fixa, men det händer inte så mycket. Och man vänjer sig bara, man tycker att till slut så bryr man sig inte, det är okej, kör på liksom. Men sen är det ju precis som du säger, man vänjer sig också överhuvudtaget. Man har ju tyckt att klienter så här, det här kommer jag aldrig kunna spela på. Och sen man har suttit där nött en månad och så tycker man, fan, det här är ju okej ändå, det funkar. Men man kan ju tycka, jag håller ju med dig om att Stars är överlägset på ja, funktioner och sånt som underlättar för spelarna och sådär. Men det är konstigt att man inte ryggar lite sånt, kan man tycka. Men,
ja, det är som du säger det här, hur svårt är det att fixa det som du precis nämnde med Svenska Spel? Jag menar, alltså, det är ett skämt liksom. De måste ju ha fått feedback om det där, menar jag.
Ja, jag tänker det. Men vi får väl se. När Tiltad och Klar ryter ifrån, då kanske de tar tag i det där. Så det är fixat här nästa vecka. Vi får se. Vi ska inte hoppas på för mycket. Men på tal om heads-up-matcher så har ju vi vår båtfavorit, höll jag på att säga, Bill Perkins, som det var ju en spelare då som inte ville vara med i den här Legends Showdown för att han tyckte att det var lite väl lågt, och sa att han kunde tänka sig att möta vinnaren eventuellt på alla stakes, vad sa han, över 100-200 tror jag han sa, något sånt. Och det var lite kul, för direkt efter att han gick ut, han gjorde en intervju, nu får ni hjälpa mig med namnet, jag glömde bort vad han heter,
Viktor Malinowski.
Exakt. Han gick ut då i en liten kortare intervju med Joe Ingram, som jag rekommenderar alla för ett par veckor sedan att se, jävligt kul. Då sa han det att det här är för lågt, det funkar inte, liksom, det har blivit så mycket höga bra spel så att jag kan inte bry mig om att spela 50-100, det funkar inte. Och sen dagen efter så la han upp när han vann en pott på $850,000 eller vad det var. Så att,
Aces mot Kings!
Ja.
Det var på rätt sida i livet.
Exakt. Och inte, eller som den du timmar, när du var på rätt sida så ska du inte komma en kung. Det är ju lite det som är nästa del, nästa steg. Men nej, så att han, och då tyckte Bill Perkins att det var väl svinbra att spela mot den gubben som tyckte att 50-100 var alldeles för lågt och ville spela ännu högre. Och det gick väl som väntat, kan man säga. Jag vet inte hur mycket han förlorade, om du har några siffror på den där timmen.
Nej, han twittrade någonting om att han inte kunde hålla sig och gav sig in och spela där mot honom. Och det gick som det gick, ungefär skrev han väl. Så jag gissar på att han torskade väl x antal 100 kåsingar till honom då. Jag kan väl inte tänka mig att de spelar lägre än de games som har runnat på GG hittills. Så.
Det är frågan om man kanske inte gör det mot Bill Perkins ändå. Alltså det måste ju... No offense Bill Perkins, inte för att jag tror att han lyssnar så, men jag kommer ihåg när han dök upp på liksom high stakes och sådär, och jag tyckte att han liksom inte utvecklades någonting när han spelade, tyckte jag på något sätt. Det kändes inte, det hände liksom inte, det var någonting som inte trillade ner, tyckte jag, när han spelade. Och nu vet jag inte, han är kanske bättre nu och bättre än vad man trodde, men det känns ju ändå som ett ganska lätt target, får man säga.
Ja, men det är väl alltså, när de har så mycket pengar så att de spelar för nöje, när det är för nöjes skull, så är det väl kanske svårt att motivera sig att de spelar där för att det är kul, liksom, det är en hobby. Det är ju som man är när en annan går ut på golfbanan. Även om man vill bli lite bättre så spelar man för att det är kul och orkar inte lägga ner riktigt energin som krävs för att bli mycket, mycket bättre. Det är väl samma här. Nu nöjesrunda för dem, torska 300k liksom, whatever.
Han kan ju bli bättre, alltså han är förmodligen så är han väldigt smart liksom. Och då kan man bli bättre på poker. Men jag menar, det är inte roligt att bli bättre på poker. Det är mycket roligare att liksom aldrig folda en hålpipa liksom. Och om man ändå spelar ingen roll om man förlorar pengarna så.
Nej, ja. Så är det faktiskt. Och det där är någonting som jag har pratat om några gånger tidigare, hur många gånger jag har reagerat på det där, att det gäller väl främst vid livepoker, men hur jävla liksom, spelar ingen roll, man sitter och spelar ett game och så kommer någon och sätter sig och folk blir liksom, de kan vara liksom högt uppsatta vd:ar, har tjänat hur mycket pengar som helst, jätteframgångsrika, smarta, men så fort de sätter vid ett pokerbord så fattar de fan ingenting. Alltså de sitter liksom och tittar och säger, ja det kostar 100 att synas, så tar de upp en mark och tittar på den och säger, ska jag lägga in den här? Ja, alltså det står 100 på den, det kostar 100, det är inte superavancerat, men det är liksom, det är som att någonting bara, de blir nervösa, det är ingenting som klickar liksom. Det är alltid fascinerande tycker jag, för man tycker ändå att poker borde falla sig ganska naturligt för många av dem, men det gör det verkligen inte.
Och det som var det roligaste, inte det roligaste, men det var lite roligt i det här var ju att Vienne Vidi kom in och kommenterade där att du Bill, nästa gång du ska spela heads up så skulle du kunna spela mot mig, så blir det lite jämnare.
Mycket kul konto att följa för er som inte gör det. Vienne Vidi som startade ett konto här i samband med Galfon Challenge. Så att, nej, det rekommenderar jag.
Men, och, ja, förlåt om jag avbryter.
Nej, kör.
Nej, men jag tycker ändå att det finns liksom två sätt om man kan se på poker. Om, liksom, framförallt, om man är en amatör, liksom, det ena är ju de som, liksom, som skulle lika väl kunna spela något annat kasinospel, som bara tycker de är gamla, liksom, så tycker det är kul och jaga färgdrag, hur dyrt den är. Och sen så finns det ju de som tycker att poker är roliga på grund av liksom det, att det är en sport liksom, att det är svårt att försöka lösa ekvationen. Och så finns det ju allt där mitt emellan de två liksom. Men jag menar, det är ju inte så att alltså de som spelar och bara gamla liksom, de är ju inte bra pokerspelare uppenbarligen, men du kan ju vara en hobbyspelare och vara väldigt duktig på poker liksom. Så att det beror ju på hur du approachar spelet. Och Bill Perkins kanske approachade lite mer som gambling, är ju min känsla.
Mm. Varför skrev han "my ass hurts" då? Jag plockade upp tweeten när jag så här: "Decided to play Victor Limitless Who, no limit hold'em last night under the influence.
How my ass hurts."
Utropstecken, utropstecken. Hashtag poker.
Låter som en kall bakfylla, måste man säga ändå.
Ja.
Ja, men jag kommer ihåg just i High Stakes Poker så kom han kom in tillsammans med en annan Bill som heter Bill Klein, va? En lite äldre herre som
ja, just det.
Som kändes lite som den andra, liksom det andra spektrat. Han tog det verkligen seriöst med poker och ville verkligen bli bättre, och han har spelat på många så här. Han fortsätter att spela på den här Live at the Bike, tror jag. Och verkar vara väldigt sådär att han fokuserar väldigt, väldigt mycket på att försöka bli bättre och verkligen tar det som en, han jagar inga färgdrag här inte, utan han vill visa att han kan mäta sig med de bästa liksom.
Ja, han känns ju supersolid. Jag kommer inte ihåg så mycket från hans spel, men nu när jag bara ser vem det var du menar, nu kommer jag ihåg att känns som han är ju...
På tal om Galfond och han, så finns det en sjuk hand där Bill Klein drar alltså en riktigt episk bluff mot honom som är...
Jag får du nästan berätta, för jag kommer ihåg att det hänt, men jag kommer inte ihåg handen i sig.
Ja, men alltså jag kan inte komma ihåg handen exakt hur den var, men det var liksom han, alltså det var verkligen en välkonstruerad bluff där han typ, ja men han typ synar turn när Galfan har raceat med nötstege på turn. Och fan, det är att han har typ nötflushdrag eller någonting. Och sen så parar riven. Och han typ bombar 2x pot eller någonting. Rakt ut. Istället för checka till. Han valde den perfekta kombon eller något sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var liksom. Men det var sån där.
Alltså, stjärnorna aldrig... föll på plats.
Ja, och det var liksom så här, ja men ska du bluffa liksom så har du gjort valt helt rätt tillfälle liksom. Och det var liksom inget så här, ja det därför inte man ser de bästa spelarna i det där gamesen. Men så gjorde en amatör det och ja. Och jag vet att Galfond pratade om det i någon intervju med Joe Ingram eller vad är, ja.
Ja, för det ringer någon klocka att det inte var så länge sedan de pratade om det.
Och han liksom, nej men jag har gjort många misstag i mitt liv, men det här var inget misstag liksom. Det är bara han som spelar handen bra liksom.
Han blev bara ägd.
Ja, det var liksom så här, det är fin cred till liksom en amatörspelare som spelar på, som spelar den handen på extremt hög nivå liksom.
Ja, och där ser man ju skillnaden liksom. Det känns ju som
ja,
att...
Ja, jag hittade handen, gjorde jag. De var... Jag vet inte action en preflop, men han har 3-vägs på flopp och knäck 9-2 med 2 spader. Han har 10-6 spader. Han har så färgdrag och back to straight. Galfan har dam 10 för öppen. Och sen en kille till som är med toppar. Han med toppar ser betta 5K. Då racer Klein till 17K. Galfan synar med sin öppen stege och sätter den på turn. Då fortsätter Klein betta 28 000 och Galfan säger 67.
Just det.
Var på Klein synar. Och sen på river parar sig knäkten. Och då säger Klein 150K i 200.
Okej, det var inte så stort.
Fint. Ja, där ser man ju skillnaden. Jag tror inte att Galfon kanske hade lagt sig mot Perkins i det där läget. Om man jämför hobbyspelare. Det känns som att Klein hade lite mer cred när han gör en sån där bluff. Men nej, sånt där är kul. Det är roligt när man blir förvånad. För det
jag
hade
inte heller
liksom...
trott att han bluffade i det läget.
Nej, och när man sitter och tittar så tänker man så här, ja, han synar bara törnar och hoppas att han ska få flush och sen ger han upp och sen så hittar han faktiskt på någonting. Det är ju kul.
Ja, det var ju en superbra bluff. Jag menar, vadå? Han racear flopp 3-vägs först och sen betta törn och synar race. Liksom det finns ju så mycket sätt att få på det i hans range där, så att det är löjligt. Liksom, så det var ju...
Verkligen.
Känns det som här.
Ja, jag måste kolla lite. Jag har ju inte följt VSOP så mycket, men jag vet ju att det är några svenskar som har spelat, men vi har inte fått några svenska armband, va?
Jo, vi pratade om det för 2 veckor sedan, tror jag.
Ja, det gjorde vi kanske. Nu är jag helt lost.
Men jag vet inte om det har kommit några mer efter det.
Nej. Jag började fundera på hur många liksom, om det hade varit helt öppet och det hade spelats på en sida där man typ stars eller party, hur många svenska armband vi hade haft efter de här liksom, jag vet inte om det har varit 80 events eller vad det har varit, det kanske har varit ännu fler till och med.
Jag hade haft 6.
Ja, det förstår vi ju. Det vet vi. när jag tänkte utöver dina sex liksom.
Ja. Har du något brace racing team? varannan podd är stående liksom.
Ja, du måste man ta upp. Ja. Det är SM-titlar och vi är Super Bracelets. Det är det vi lever för här i stugan.
Det är lite så.
Det är bara jag som inte har något av det. Det är för dåligt. Det är för dåligt. Men,
du får ta det i år. Var inte du semi-nära heads-up-eventet förra året? Eller du slår väl ut kallpojken och grejer? Förnedrade kallpojken gjorde du.
Jag kom
ner brallorna på honom och skickade hem honom.
Topp 16 tror jag.
Ja,
eller topp 8 kanske var.
Kreutz har ju berättat om det här. Han satt ju i Discord med honom då när ni mötte varandra. Och så var ju giganten med på streamen där. Mm. Bengan tror jag. Och
jag var på kontoret faktiskt med Bengan just då.
Ja, så var det ja. Och Bengan satt hela tiden bara smutskasta kallpojken att han spelar dåligt så han spelade glimten i ögat och Kreutz satt och garva som en tjöt. Och kallpojken blev bara mer och mer tilt.
Och jag tror att det var i den matchen jag sprang så jävla bra. Jag hade så jävla bra timing i allt bara. Allting lyckades tror jag i den matchen.
Och så satt Bengan och bara, gör han?
Ja, det är en bra taggning, det måste man säga. Om man, jag åkte dit och tänkte så här, jag var sliten, jag vet inte om jag var trött eller hade huvudvärk, någonting. Jag tänkte så här, jag kommer bara sitta här liksom ett par timmar, vi kommer åka ur ett zapp-eventet, sen får man åka hem och kvarta liksom. Sen satt jag bara och nötte på, Bengan gick iväg och fixade kaffe till mig för att man skulle sitta och grinda. Och, nej, det var jävligt fint. Men... sen är jag ju fortfarande lite bitter på att giganten när han tog sin titel i Semmerkartstad när han köpte ut mig finalbordsbubblan så grisade han ut med en riktig turgubbe. Men
ja. Det vet vi ju sin tid
i detta. Ja, det är nya färska tag, det är inte långt kvar till det drar igång här i november va?
Ja,
det är inget precis. Officiellt men det är väl mest troligt att det blir så i november.
Ja, men precis. Datumen ska väl släppas om några veckor här så.
Mm, då får vi hoppas att de hittar på lite kul med lite rankingserier och sådär som man kan nöta på. Det vore kul.
Verkligen.
Tycker jag.
På Svenska Spel brukar alltid vara väldigt trevligt.
Mm, ja, jag gillar det också, måste jag säga. Det är lite lagom också för den som kanske inte gillar att spela long-grinda turrar alltid så är det ju lite mer av ett turboformat i många av de där turneringarna.
Ja, och sån här rörlig inköp lugnt och fint.
Nej, men det är ganska lagom.
Passar så många personer.
Ja, exakt. Det känns som en perfekt nivå för Svenska Spel. Och main event är 2000 som är lite sådär. Det gör lite ont i plånboken för vissa, men det är ändå så att vill man verkligen, verkligen spela så kan man avvara en 2000-lapp.
Ja. Så är det väl så här också att liksom, det är den turen man spelar på det inköpet varje år kanske. Och, och den är ju verkligen. Jag vet inte vad vinnaren brukar få, men det är rätt många 100 000.
Ja, det brukar det ju vara.
Ja, jag kommer faktiskt inte ihåg, men det är väl en 600 eller något.
Ja, jag tror att det brukar ligga där någonstans. Det är inte fy skam, verkligen inte. Så att det ser vi fram emot, ska bli kul. Men vi har ju pratat lite om GG-poker tidigare och hur deras, liksom, det här att de har stängt av vinnande spelare. Och det kom ju ut här förra veckan, jag vet inte om du såg det, att de körde någon form av släppa på period i 2 veckor där alla som har blivit bannade från GG kunde liksom skicka in sina uppgifter och
ansöka.
Ja, liksom berätta så här, jag blev bannad av de här anledningarna.
Kan jag få spela igen
typ. Så skulle de göra någon review och sen låta folk spela och har du satt in i den här situationen någonting och hur tycker du att de har agerat liksom? Jerry.
Nej, alltså jag är väl mer eller mindre av den uppfattningen. Jag vet inte hur klara de har varit med liksom vad man får och inte får göra. Att man stänger av folk för bumhunting om det liksom står i terms of service har jag inga problem med. Jag tycker att det är ganska rimligt. Jag tycker att cash game-scenen är väldigt alltså hur det ser ut är ganska. Det är väldigt ocharmigt, men det är också jävligt lätt för mig att säga som spelar turneringar liksom, för det kanske krävs liksom för att det ska springa cash games.
Ja, det är fullt möjligt, men jag vet ju att det är inte bara de som tar till de här åtgärderna, utan jag vet ju man känner ju många som spelar cash game runt omkring och det kommer ju varningar från andra sidor också, så den här är inte, de är inte ensamma om att varna. Sen så vet jag inte exakt hur tillvägagångssättet är på GG Poker vid avstängning kontra andra sidor. Det känns ju som andra sidor är mera Vi varnar igen. Och nu är det nog. Mina skegepoker har varit liksom att det här är inte okej, okay, kära.
Ja, det är, nej, sen, känslan man har fått. Det är ju väldigt sjukt.
Ja, och sen tycker jag, tycker precis som ni att liksom, om det är en nödvändighet och faktiskt om det står med i reglerna, så tycker jag inte att det är något konstigt. Och jag tycker inte att det är dåligt för poken heller nödvändigtvis, utan jag tycker att folk generellt kanske borde mäna upp lite och faktiskt spela när det inte bara är liksom alltid är supervärde, utan faktiskt att man fan måste spela lite för fan för pokerns skull. Men det som jag har reagerat mycket på, det är just det fallet som kom upp här för några veckor sedan, att det är en gubbe som har blivit avstängd på något nätverk innan och sen spelar på något nytt nätverk 1,5 år senare, sätter in $50,000 och spelar och vinner några 100,000, och sen helt plötsligt så när han ska ta ut pengarna så säger de att han är avstängd, och får han i princip bråka sig till att få sin initiala insättning. Det är ju då det börjar bli lite...
Ja, alltså det är ju helt absurt. Så kan man ju inte göra. Alltså då är det ju deras ansvar, det är deras fel. Och om de då känner att det är deras kunder som har fått blivit lidande, alltså de som Duddy, antar att vi tänker på tysken.
Ja.
Alltså då får ju de betala ut de pengar. Alltså det är ju deras fel att det har blivit så här. Alltså de har ju tvingat honom att spela här.
Ja, och det är det som blir hela grejen, att det känns ju som att så här, om de tillåter dem, då där är ju ingen nedsida för dem, utan de tillåter dem att spela och rejka, dra igång massa games, och om han förlorar de här 50 000 eller 100 000, då är det inga konstigheter liksom. Men vinner han, då kan de bara säga att vi tänker inte betala ut. Och där var ju Feder Holtz ganska snabb på, som sponsrad GG-spelare, och säga att det, allting är rek och skött, och alla de här pengarna går tillbaka till spelarna som man har tagit ifrån. Men fick väl ganska snabbt gå ut och säga dagen efter att han inte riktigt visste var pengarna gick tillbaka.
Och det var framförallt jättemånga grinders som har spelat det länge som sa att de aldrig
ingen har fått pengar.
En spänn tillbaka.
Exakt.
Och det känns ju ganska osannolikt med tanke på att det är de som har fått in mest antal händer på sidan liksom, och så pass många har fått lämna och blivit avstängda. Så det borde trillat in några cent någon gång. De har själv varit med om både på Svenska Spel och Party och Stars genom åren att det har kommit $11 och 6 cent för att någon har gjort någonting.
Alltså, ja, men verkligen.
Det är så jävla sjukt alltså, hur, för att jag menar, det är svårt att tycka liksom bra om GG förutom den actionen som finns liksom, att nu har jag ju ingen aning om liksom, man ska, alltså det är för svårt att spekulera i hur mycket pengar folk har och sådär, men att Fedor Holtz och Daniel Grönebut har pengar från GG, det tycker jag är sorgligt.
Alltså, ja, och de måste
få
så.
Det är ingen rekosida, de är inte legit alltså. Och de bör ha så pass mycket pengar att de kan säga nej till det. Att någon streamer som inte känner, alltså jag har lätt att köpa folk som tar pengar från sajter som inte är liksom stenrika alltså. Ja, exakt. Men vad fan liksom.
Men det måste, ja, alltså det gör ju att de måste få så jävla bra betalt alltså. Det är det,
ja, men
som...
speciellt när de har andra möjligheter också. Jag menar, de här gubbarna kan ju få betalt från andra sidor också, kanske inte samma summor, men göra det med någon sida som är semi-reko i alla fall.
Ja,
ja, men exakt, som Negranio på Stars, alltså om man jämför, alltså nu är det ju jättesvårt att spekulera, men liksom hur många procent fler kan han få i EG-poker? Det måste ju vara liksom typ 1000% mer eller 500% mer för att ens överväga, det känns det som.
Ja.
För att det är ju precis som du säger, Timman, att det är inte liksom 10 miljoner om året från GG eller noll, utan det kanske är 10 miljoner från GG och 5 miljoner från Stars. Och då ska du representera någonting där du i princip vet att det här är inte liksom reko på något sätt.
Ja, och sen framförallt i Fedors fall här, som verkligen målar ut sig själv som att vara liksom
livscoachen.
Reko liksom. Mm. Det är liksom pojkarnas pojke, svärmors. Han vill ju, det är lite så, han vill ju vara svärmors drömmen liksom, som är duktig och gör allting korrekt och lite så där, och sen hoppar i säng med GG liksom.
Var han inte med Party först också?
Jo, det var inte så länge sedan heller liksom.
Men jag vet inte, han gjorde inte speciellt mycket. Han var där en kort tid, liksom superpeppad, party och jättebra saker, så gjorde han några inlägg typ. Sen var det tyst ett tag och sen hände ingenting, och sen ja, helt plötsligt så var han och skrek typ.
Men tror ni att det finns någon chans att det var så här? För det var ju ändå en period mellan, från att Negrano gick från PokerStars till GG. Alltså, tror ni att det finns någon möjlighet att liksom, han har liksom skrivit på innan han liksom lämnar Stars för GG liksom? För att vara liksom som en säkert övergång. Alltså då är det ju ännu smutsigare liksom.
Jag har ju liksom gått i tanken av att så här Fedor och vissa av de här gubbarna kanske blir utöver att de förtjänar jävligt bra pengar från GG, så kanske de liksom blir inbjudna till massa smarriga live games liksom, cash games och sånt där. Men Negreanu känns ju inte som den gubben, så där känns det ju som att de bara har slantat upp på något sätt. Men annars kan man ju tänka sig om de liksom skulle värva någon, något proff som kanske inte kommer in i alla games hela tiden, och så får de möta ägarna eller polare till ägarna av GG och liksom sådär, komma in i fans Maria Games. Då finns det ytterligare en krydda, men jag tycker som ni säger att det är väldigt, jag har så jävla svårt att se det liksom, att de behöver vara där. För att det här är ju liksom, och det här känns ju verkligen som att de som var på full tilt när det kraschade fick ju ganska mycket skit. De som var liksom, hade lite koll, men då känns det ändå som att de, många av dem bara inte hade koll för att de var så jävla slarviga liksom. Här känns det ju som att alla vet att de som blandar sig in med GG nu, att det är en jävla risk att det liksom, det kommer ut här om något halvår att det verkligen inte har skötts på rätt sätt och att det liksom brakar loss helt, det vet man ju inte. Men nej, och jag är bara förvånad att det är så jävla stort liksom. Nytt rekord, 27 miljoner dollar i en turnering, och att den är liksom, rent sett i trafiken så är den ju typ dubbla mot vad Stars är liksom.
Det har ju sina, alltså det är ju det här med att det är alla länder mer eller mindre kan spela där, och sen så det här med VSOP, alltså det var ju stort innan VSOP kom med sina, men det är klart att de fick det, det är ju gigantiskt liksom. Då vill ju alla spela där liksom.
Det är intressant också på tal om att liksom sälja sig, att GG får köra VSOP känns ju också liksom inte riktigt korrekt. Men
jag fick nog rätt bra betalt av också.
Ja, det känns ju lite som det, va. Det är lite udda. Och så här, just det att de hade ju ingen cap på sin PLO rake för typ 3 veckor sedan liksom. En sån sida, det är ju bara, nej, det är
Ja, du vet vad de förhandlingarna gick till.
Ja, skojar du.
Det var nog inte många andra med i den förhandlingen mer än GG.
Nej, jag tror inte heller det riktigt. Får se, vi kanske sitter här och är GG-sponsrad om några veckor. Då vet ni hur jävla bra betalt vi får.
Nej, exakt.
Det är bara du som är jävla. Ja, så är det. Nej, men jag håller med. Jag tycker att det är väldigt, väldigt udda. Men det är vad det är, vi får se. De kanske shapar upp sig, de kanske bara...
avsnitt av Tiltad och Klar sponsras av GG-poker.
Ja, det hade varit festligt. Veckans hunger på GG-poker. Ingen kapp på raken heller, vi köttar på bara.
Och alla som vinner bannar vi, de får inte ta upp pengarna.
exakt så.
Topp 3 får en autoban.
Ja.
De tror att de ska få hoodies och grejer, får en autoban och bli av med pengarna liksom.
Folk kommer in nästa vecka och bara, fan, varför är ingen av de här som har varit liksom, de som vann förra veckan, var det, nej, det är, jag har ingen aning. Alla har lagt av bara, de är klara. De var nöjda.
Komma 4 liksom, det är att vinna. Då får man ha kvar pengarna och vara kvar på sidan.
Man får 4 gånger inköpet och får stanna kvar. Det är perfekt.
Ja, exakt.
Ja, nej. Jaha, men nu är det hård grindperiod. Är det så även för dig eller Timman?
Ja, det blir lugnt här imorgon då. Vi ska ju till Gotland en sväng där, jag och Bengan. Så vi är tillbaka på torsdag kväll, så blir det spel i helgen då, fredag, lördag, söndag tänkte jag. Jag skulle spela till igår med, men alltså, jag var fortfarande dåligt från helgen.
Du börjar äntligen komma upp i åldern, Timman. Det är så det är.
Ja, det var ju ganska mycket grejer att göra igår visserligen med hockeyn och stugan och lite andra grejer så här efter helgen. Men,
är det så tufft att vara DJ? Ja.
Lite som. Men vad fan, det är inga turneringar på
fredag.
På fredag.
Nej, det är en enda de har gjort som jag uppskattar i alla fall. Det är att fredagar så kör de inte några VK-turneringar.
Jag tänkte spela på fredag.
Ja, det suger ju för. Spela weekender på parken.
Du får spela på GG-poker. De har GG-poker och massa bra turneringar, har jag hört.
Sen är det 5-card draw på lördag. Oj, oh, jävlar.
Hur många VK-turneringar är det varje dag?
Gubben.
3 tror jag vardagar.
Och så 3 olika nivåer.
Nej,
eller?
4 är nog fan idag alltså.
Okej. Okay. Det kanske inte är olika nivåer förresten. Är det olika nivåer i V-cup också?
Ja,
eller?
Fyra. Ja,
det är det. Ja, det är det. Mm.
Det... Nej, men på söndag är det en fin femkortspelo.
Oh, det är
den
kul.
Är fin. Ja, 20.05 är det nedsläpp.
Fan, vad
det är också någon ny grej att de har börjat starta med fem över istället. Det är rätt smart.
Ja, det är ofta man...
Det är jättebra det. Vilken grej alltså.
Har de, tagit, de har tagit efter liksom nedsläpp i hockeytiden.
Ja, men lite så. Lite reklam innan. Någon ska sjunga nationalsången.
Det är,
någon ska få blommor.
Exakt, det är så jävla fascinerande. Och det är alltid, det är alltid, alltid någon jävla militär som ska tackas av. Det är någon stjärna som ska delas ut.
Även i Sverige så är det någon, så här någon huvudsponsor som ska komma ut. Någon tjej eller någon kille som drar på en matchtröja. Så får de en blombukett och sen vinkar de till publiken och...
Ja, men det är fascinerande. Jag, är liksom, jag går in på tv-matchen för att kolla när alla matcher startar. För att där slipper man se liksom, när sändningen startar. Det får man alltid se när matchen startar. Men det funkar ju i alla sporter i alla delar av världen. Förutom alla amerikansk sport. Där står det 19-0. Men man vet ju att matchen startar fem över. I bästa fall. Varje gång. Ofattbart hur de inte har snappat upp det än.
Ja, verkligen.
Men nej, mycket intressant. Men... Nej, det ska bli kul att följa VK upp och hösten. Och sommaren är ju alltid så här när det gäller poker, så brukar det alltid vara lite lugnare. För egen del också har det varit väldigt, väldigt lugnt med spelet. Och det har ju varit lite mindre spel på Svenska Spel också, tycker jag mig känna efter.
Sen man regleringen. Ser nu, det har ju börjat växla upp också. Jag får ju lite statistik här på homegame-siffrorna.
Mm.
Och juli framför allt, men även juni så har det ju... varit extremt låga siffror jämförelsevis, men man ser ju bara redan nu förra veckan och veckan innan så ökade med 50 deltagare förra veckan och med 80-90 deltagare veckan efter, så att det klättrar ju sakta men säkert. Jag skulle gissa på att nu i september så kommer det upp till ganska normala siffror trots de här regleringarna vi fått utstå och så vidare, så tror jag ändå vi kommer att se en relativt normal nivå i alla fall på de nivåerna man ser.
Mm, det är så jävla mycket livsnjutare och kallbadare som spelar poker, det är det. Så fort det är lite fint väder då är det ingen smorka grinda längre. Vad fan är det?
Jag spelar golf.
För sommar.
Ja, jag köpte en jävla synt här, det är fan det enda jag gjort. Det är katastrof för mitt pokerspel. Men det är kul. Men ingenting som jag riktigt någonsin räknar med att kunna tjäna en enda krona på, så det är bara utgifter. Men
ja, där har vi ju ändå skillnad mellan dig och mig då. Jag har ju golf och jag lägger väldigt mycket tid på. Men jag ser ju ändå en framtidskarriär där.
Ja, du gör det?
Ja, men det var ju som jag pratade om de här jävla scramble. Du kan ju åka kring på scramble-tävlingar och vara mygelhandikappad och sådana resor. Det var ju, vi spelade ju slutet av juni här spelade vi golfresan on tour, heter det. De har ju superpriser. Vinner man en deltävling får man ju en weekend i Polen med golf och så vidare. Och så går man ju till Sverige-finalen. Och där kan man vinna liksom en bombvecka i Spanien, allt betalt, tiden, alltså det är ju så här 50k-pris liksom. Och det är sånt jävla fusk där. Han som vann här i Linköping spelade med sin tjej och han hade 16 i handicap tror jag. Och min polare hamnade i deras boll. Och de fick alltså ett resultat som kanske var 7-8 slag bättre än vad som typ är fysiskt möjligt för en 16-handikappare tillsammans med en 35-handikappare. Det ska inte gå. Han spelar liksom som en trehandikappare och bara totalslakta.
Äh, fy fan vad grisigt.
Folk har ingen dröm liksom.
Nej, alltså en sak om man är typ man är 12-handikappare och sen spelar på 16 kanske. Att man myglar 4 hack.
Ja, men exakt.
Men
några
att man liksom
procent.
Myglar 10 hack och bara går ut och totalslaktar. Och de hade tydligen vunnit, han hade tydligen vunnit så här 2-3 grejer innan också runt om i de sista åren liksom.
Är det en sån karriär du har tänkt dig, alltså Jerry? Åka runt och hassla för resor runt om i Sverige bara? Runt om i Europa kanske?
Ja, men annars blir det inte mycket pengar, tror jag inte.
Nej, det är...
Det går inte att leva med, på att spela mot timman och spela om 20 kronor poängen. Det blir bara 400-500 per omgång liksom.
Ja, det var sjukt när man kom till Linköping och bara slaktade mig direkt. Fan, var det 280 spänn någonting vi kan skicka? Fan hände?
Blev det några kul sidobets här i veckan utöver, var det liksom sänker den här potten så får du 20 gånger pengarna, hittar ni något kul? Potten, sänker den här putten kanske man kallar det.
Ja, vi körde på fredagen där när vi kom upp, då var det nio stycken var vi som spelade liksom så här skojronda, då körde vi en 100-lapp var och vinnaren tar allt. Då ledde jag i 14 hål och sen sista...
Sen choker du.
Ja, jag sträcker 4 av 5 sista hålen.
Ja, då är det svårt att vinna. Jag trodde bara man kunde sträcka minigolf. Jag tror inte man gjorde det i vanlig golf.
Nej, helt galet.
Ja.
Det går alltså.
Får man spela om pengar på en golfbana? Eller är det fortfarande förbjudet och sådär?
Jag
har för mig att det har varit liksom, jag vet inte om det var i Sverige eller om det har varit...
Alla spelar väl om pengar,
tänker jag. Ja, det tänker jag också. Men jag tänkte att jag vet att det har varit någon regel någonstans att man inte får göra det. Så att det var ju såhär, hysch, hysch om sånt där. Men här blåser vi på, vi kör bara.
Ja, men i så fall så gjorde
det. Bättre lunch på golfbanan blir avstängd på golf för ett år
framöver. Ja, det har väl i och för sig hänt lite med poker sen jag höll på och tog grönt kort för 25 år sedan Det var lite finare då på något sätt. Nu kan vem som helst köpa sig ett grönt kort och ett medlemskap någonstans på någon bana någonstans som ingen spelar på.
Det var väl någon som var med som typ inte hade spelat innan och sen som fixade grönt kort precis innan och var med.
Gick det bra?
Det gick mindre bra, ja. Jag förstår.
Kallt att hamna i den bollen på något sätt.
Ja, det var ganska kul. Det var ju maskinen, han vann ju förra året.
Var det han också?
Ja, han vann ju förra året. Och så skulle han spela... Det blev udda på något sätt. Så hade ju Christian fixat någon som skulle spela med honom. Och han fixade något grönt kort till honom. Så här. Men han var lite glad på flaskan med tydligen. Så han började ju vippa i sig. Så han var ju råtank. Och skicka bollar till höger och vänster.
Och ett helt nyköpt grönt kort.
De drog dött efter 5 mål liksom.
Ja, det är kallt.
Han sa det var skit. Jag fick för fan spela själv. Ja, vad kul.
Jag tänkte det. Måste vara en del vaskande av bollar när man spelar sådär. När man liksom kan skita och leta upp en i skogen för att man har en bättre boll ändå. Det blir dyrt det där.
Ja, så är det. Och sen om jag, som jag och Jimmy spelar, han är mycket bättre. Men jag fick ju börja slå, då slår jag något. Ofta så slår jag
kunde han fega,
så kallat liksom säkert slag. Eller att mitt slag blev bra, om man säger. Då kunde han bomba på. Och då tar jag han en klubba han inte brukar spela med kanske. Och sen så ska han köra ett all in i livets slag. Och då försvinner ju bollar såklart.
Ja.
Kanske det är jag skulle ha finansierat hans bollar då. Eftersom jag vet inte, funkar.
Ja, det måste
ju ta hela smällen då.
Indirekt är det ditt fel att det kostar de små bollar.
Ja.
Ja, nej, men vi gör väl så. Vi har tiden att ticka på här, så vi vill, måste väl kliva för dagen. Men som Timman sa här, så homegamet börjar växla upp igen. Och vi kör som vanligt imorgon onsdag. Start 19.30, streamen drar igång strax före 19. Så kom in och häng lite med oss. Och
kort fråga här bara, innan vi lägger på.
Shoot.
Har du någon dag 2 ikväll? Är det?
Japp, 109 veckor på Stars och en 500 bounty på Party Poker.
Okej.
Perfekt.
Inte mycket marker, men drömmen lever.
Då skriver vi in dig i schemat för en livestream här om några timmar. Får du köra själv där? Kötta på lite.
Du och Spraggy, säger
jag. Ja, jag och Spraggy.
Ja, det är perfekt. Nej, ja, men grymt. Och stort tack till dig, Jerry, för att du ställer upp och vill vara med. Snacka lite gött.
Ja, alltid lika
och
roligt.
Stort lycka till under VKOP, och vi gör väl så att vi ringer upp dig när du har dingat någonting, helt enkelt. Så du får inte ligga på latsidan här. Du behöver en ding. Du är ju officiellt i stugan så länge du vinner titlar och sånt där, så att du vet det. Då ringer du upp direkt bara. Då är du är alltid en del av stugan, lite extra när du vinner. Nej, men grymt. Vi gör så. Vi hörs nästa vecka, helt enkelt. Stort tack för att ni lyssnar. Hej på er.
Hej då.